In 2002, I went through a rape ordeal, and then the challenges that I faced during that time after it happened for 2.5 years actually informed the registration of Wangu Kanja Foundation. So we sleep, eat, drink, dream sexual violence.
Det har gått 17 år sedan händelsen som kom att förändra Wangu Kanjas liv. Det var sent en kväll när hon och en kollega som jobbade för samma taxibolag blev överfallna och kidnappade av en grupp män som under pistolhot rånade och våldtog henne. Men istället för att få stöd och hjälp från samhället och omgivningen blev hon ifrågasatt och skuldbelagd. En erfarenhet som så småningom ledde fram till att hon startade en organisation för att hjälpa andra våldtagna kvinnor.
It was more of you're blamed. You're blamed because maybe you provoked the people who violated you, or you're keeping bad company, or you're somewhere you agreed something with a man and you didn't come through, and that's the reason why you are actually violated. So most of the time, your family, your community, but also the country blames survivors of sexual violence, regardless of. So all that made it difficult for me to even come into terms with what happened to me, but also what is happening to other women who have gone through sexual violence and they don't have the opportunities that I had, like at that particular time, because I had access to information. I had people who I can call and ask questions. My auntie was there. So I'm looking at a woman in the informal settlements or in the rural areas, what happens to them. So that whole aspect actually informed the registration of Wangu Kanja Foundation.
Kvinnor som utsatts för sexuellt våld blir skuldbelagda och ifrågasatta av såväl familj som bekanta, rättsväsendet och hela samhället. Det var svårt för mig, men det fick mig också att tänka på alla de kvinnor som inte har samma privilegier som jag. Kvinnor som lever på landsbygden och i slumområden till exempel. Och det gjorde att jag till slut startade The Wangu Kanja Foundation.
So how was it? Could you go to the police? Were you like, did they took it seriously and made it go to trial? Or
no, one, I don't think I would have survived the justice system. And two, yes, we reported, but they reported robbery with violence and they did not have an added charge to it, which was rape. For them, the robbery bit, the robbery with violence was more important than the sexual violence. Mm-hmm. And then looking at when I told them I was raped, they were like, so do you have a boyfriend? Or are you in a relationship? Don't tell your partner because they're going to leave you. So already, they have already made a decision on how it's going to, how the case is going to turn out. So I didn't go through the justice system, but also the violators were not apprehended.
Jag hade inte överlevt en rättegång. Min polisanmälan gjordes om till grovt rån. Våldtäkten tog de inte ens upp. Och när jag berättade för dem om våldtäkten frågade de mig om jag hade en pojkvän och sa åt mig att i så fall inte berätta för honom. Så redan där hade de bestämt sig hur fallet skulle sluta. Så nej, mitt fall gick inte genom rättssystemet och förövarna blev aldrig anhållna.
So we work towards prevention, protection and response. So prevention is basically telling people sexual violence must come to an end. And we should not rationalize or justify or condone it in any way. And we should not be bystanders. If you find someone being violated, you need to act. And then protection, when we receive survivors of sexual violence, we actually assess their needs. Do they need medical, counseling, protection, evacuation, depending on their context, whether it's conflict or peace times. and ensuring that they can be able to access anything and everything they need. We don't have the capacity, we don't have enough resources, but we work in partnership with different organizations to make sure that that happens.
Det är svårt att få någon säker statistik för hur utbrett det sexuella våldet är i Kenya. Men olika undersökningar visar att så många som 40% av alla kvinnor i Kenya utsatts för sexuellt våld någon gång under sin livstid. Den rättsliga processen för att få någon åtalad är krånglig och byråkratisk. Bland annat krävs det en läkarundersökning och medicinsk bevisning inom 72 timmar. Det gör att ytterst få anmäler och ännu färre får sina fall prövade i en rättegång. Ett annat problem är att våldtäkt anses mycket skamligt i Kenya och därför rapporteras upp till 95% av fallen aldrig till polisen. Allt det här och mycket mer försöker Wangukanya Foundation att hjälpa till med, men de jobbar även förebyggande, beskyddande och med ansvar. Det handlar i praktiken om att föreläsa och upplysa människor om vikten av att vara ett aktivt vittne och agera om du ser något som händer. Beskydd handlar om att se till att de som söker vård får den hjälp de behöver. Vi har inte tillräckligt med resurser, men vi försöker, säger Wangukanya.
We just take them through like a counseling process where we ask them, so what would justice look like?
Yeah.
And now that there is no evidence, then what do you identify with as justice? Some of them are agreeable in terms of, some of them will not ask for a lot. Maybe they will come and tell us, then because I can't access justice, can you help me then build my life by economically empowering me? And that's what we try and link them up to other organizations who are doing economic empowerment. Yeah, so it's because of limited resources and personnel, we've not been able to actually implement the dance therapy component 100% because we wanted to do that.
But can you tell us what that is? Dance
therapy. Movement therapy, where you use movement to describe how you're feeling, your emotions, either by using movement or by dance.
Do you do that here?
Yeah, we used to do it, but I stopped because then I was the only person who was doing it, so secondary trauma at that particular time. I was affected so much and I was like, I can't do this. We need to find like a proper structure because I'm the one who's doing advocacy around the country. I'm running Wangukanya Foundation. We have the Survivors Network. I have like 1,001 bosses, so I try to manage things the best way I know how. And the minute I realize something is affecting me, I take a step back and I do away with certain things.
Wangukanya berättar att de även försökt med dansterapi, men fick sluta på grund av bristande resurser och secondary trauma. Andrahandstrauma. Jag var den enda som höll i dansterapin och alla berättelser påverkade mig för mycket, så jag fick ta ett steg tillbaka och nu väntar vi på att få en bra kursplan.
So we go to the community and we create awareness through community dialogues, community radio stations. We normally have concerts. So we give people information, what is sexual violence and what you need to do before and after it happens. And then you will find survivors coming to us and then we help them access comprehensive care and support. That's medical, counseling and legal aid. We have restorative justice. In the absence of justice, how do we help survivors define how justice looks like for them? Some of them are agreeable in terms of, some of them will not ask for a lot. Maybe they will come and tell us, then because I can't access justice, can you help me then build my life by economically empowering me? And that's what we try and link them up to other organizations who are doing economic empowerment. Yeah.
Vi försöker informera om vad sexuellt våld egentligen är och vad du som överlevare behöver göra och vilken slags hjälp du kan få, både medicinskt och juridiskt. I brist på juridisk rättvisa försöker vi jobba med att återställa värdigheten hos överlevarna på andra sätt, till exempel genom att hjälpa dem bygga upp en ekonomi. Wangu Kanyas kontor ligger i Mukuru, ett av Nairobis största slumområden. Hon får hyra det lilla rummet billigt av en kristen organisation, The Ruben Center, som byggt upp en liten oas mitt i slummen. Wangu Kanya visar oss runt och vi passerar en skolgård med lekande barn och en annan barackliknande byggnad med galler för fönstren som fungerar som barnomsorg. Här finns också ett sjukhus och social service som erbjuds till de boende i Mukuru. I ett plåtskjul hälsar vi på en kvinna som genom Wangu Kanya Foundation fått möjlighet att göra jordnötssmör som hon sen kan sälja i den lilla kiosken för att på så sätt få en liten inkomst.
What they're doing is we've trained the women to make peanut butter so that it can be a source of income for them but also for us. If we want for them to do a couple of things. Habari zenu?
I ett annat plåtskjul lite längre bort tränar en skolorkester på Kenias nationalsång. Senare på eftermiddagen ska The Ruben Center nämligen få besök av en högt uppsatt politiker.
And how would you describe the situation when it comes to sexual violence in Kenya?
So quote unquote sexual violence is like a new thing. We don't know how to handle it. We have a law that was enacted in 2016, and then we have a law. We have quite a number of hospital public facilities offering post-rape care services, but that's not enough because you can give people medication or you can give them PEP, but in the absence of justice, then you're not going to restore their dignity. So we are looking at how do we make sure that when you present at a health facility, all the evidence is collected at that point. And then the institution in charge, that's government, the police and the government chemist, are able to analyze the evidence in a very short time. And then the case is escalated to court. But that does not take the short time we anticipate, like a year or 2 years. Normally it takes longer, 9-10 years, and people have ended up just giving up along the way. So
sexuellt våld är, citat, en ny grej i Kenya, säger Wangu Kanya. Samhället vet inte hur det ska hantera det. Vi har en lag och det finns vissa sjukhus som erbjuder vård efter en våldtäkt, men inte tillräckligt. För även om du kan ge folk medicin så kommer deras värdighet inte att upprättas så länge som det saknas rättvisa.
So we don't know like an actual number of cases that happen in the country, because whatever we hear from the different institution is just what has gotten to their doors, but the rest that is still in the community or because it's not a high profile case, then it will not get to see the light of day. Is it 35% or 45% of women between 16 to 45 have gone through a form of sexual violence? But it does not factor in women who are above 45 and children who are below 16. So it has a huge gap in terms of even looking at the different age groups, because the youngest survivor we've had in Kenya is a 3-month-old baby and the oldest is 105. So you can see they're missing two huge gaps on both ends.
Yeah.
Yeah.
Det Det finns ingen säker siffra, för det vi hör är bara det som nått olika institutioner, så mörkertalet är stort. Ungefär 35% av kvinnorna mellan 16 och 45 har erfarenhet av sexuellt våld. Men det inkluderar inte kvinnor under 16 och kvinnor över 45, så det är inte tillförlitligt. För den yngsta överlevaren av sexuellt våld i Kenya är en 3 månader gammal bebis och den äldsta är 105, så de missar ett stort gap, säger Wangu Kanya.
The culture, tradition and religion actually accepts that that's right. All we need to do is maybe exchange a few goats or go and perform some ritual and we've settled it. But that does not address the access to justice for the survivor or does not hold the perpetrator accountable for their action. So we see repeat offenders, people who have actually committed the crime again and again because they are not apprehended and taken through the justice system.
Det finns en överacceptans i kulturen och religionen när det gäller sexuellt våld i Kenya, säger Wangu Kanya. Många löser det själva genom en ritual eller genom att utbyta jätter. Men det hjälper inte överlevaren och det stoppar inte förövaren. Därför ser vi vissa som begår upprepade övergrepp gång på gång eftersom de inte blir anhållna och lagförda. Vi avbryts av musiken från skolorkestern som övat hela dagen inför uppträdandet för den högt uppsatta politiken som äntligen kommit på sitt besök. Wangu Kanya säger hej då och skyndar sig in i baracken för att hinna fånga politiken innan hon försvinner från Mukuru. Hon vill passa på att få till ett samtal om bristerna i rättssystemet när det gäller sexualbrott. Om allt det där som behöver göras för att ingen kvinna eller barn ska behöva utsättas och för att deras värdighet sen ska bli återupprättad. Du har lyssnat på RFSU dokumentär med mig Maria Sveland. Och det här var den sista delen av 4 i en serie om sexuella och reproduktiva rättigheter i Kenya. Tekniker var Gustav Sondén från produktionsbolaget Phil Tinterland. Tycker du precis som oss att de sexuella och reproduktiva rättigheterna är livsviktiga? Att alla människor har rätt att vara, välja och njuta? Och att dessa frågor ständigt behöver lyftas? I så fall får du gärna hjälpa oss att sprida vår podd.